Ska vi be tillsammans? Himmelske far, vi tackar dig för den här kvällen som vi får samla det här, far. Du är här och vi är här, fader, och det är ett underbart tillfälle för dig att möta oss, beröra oss, lyfta oss, Jesus. Jag ber dig i Jesu namn. Amen. Amen. När jag har bett för de här kvällarna vi ska ha, nu ska jag säga till er från Vänersborg att det blir lite repris, men jag tror det funkar. Inte från i förmiddags, för det är längre sedan än så. Vi har haft några gånger om församlingen sedan dess, men ska tala om rättfärdighet. Jag ska börja med, innan vi läser några bibelord, ta några bilder. Varför behöver vi rättfärdighet? Det finns flera skäl till det Bibeln tar upp. Det är bland annat rättfärdighetens klädnad, den vi ska på oss för att passa hos Gud i himlen. För att han ska, hans helighet och hans andliga närvaro inte ska skada oss. Alltså, du vet, det fanns ett tillfälle när Gud säger till Mose att mitt ansikte kan du inte se, för ingen kan se mig och leva. Och det är sant, vi kan inte se Gud och leva om vi inte är iklädda rättfärdighet. Därför behöver du rättfärdighet. Du behöver vara rättfärdiggjord. Det andra är en bild som jag fick hemma i, inte hemma, vi bodde i Vargen en gång i tiden. Så finns det ett smältverk. Och när man ska jobba där, när man släpper ut och gör de här tackorna. Alltså första gången jag bodde i Vargen, de första nätterna, så helt plötsligt mitt på natten vid 12:30 så lyste hela himlen upp. Jag tänkte, vad var det som brinner nu? Då var det den här smältan som släpptes ut. Då får man ha speciella kläder på sig för att kunna vara i närheten, för att skydda sig från den värmen. Och det är också så att komma Gud nära med vårt mänskliga sinne, vårt mänskliga perspektiv, så skulle inte vi överleva. Alltså renhet kan vara så ren så att vi inte klarar av den. Hans värme kan vara en sån värme så vi inte klarar av den. Därför behövs rättfärdighetens klädnad. Och Gud är väldigt generös och vill ge oss den. Så ofta tänker vi så här, rättfärdighet, ja, det är att jag gör rätt saker. Ja, det är sant. Men faktiskt är rättfärdighet någonting för att jag ska kunna vara hos Gud. Jag ska kunna umgås med Gud. Så behöver jag rättfärdighet. För att jag ska kunna ta emot vad Gud har att säga till mig, så behöver jag rättfärdighet. Vi ska läsa tre bibelrum. Vi börjar i Matteus 5. Vers 6. Saliga är de som hungrar och törstar efter rättfärdighet, för de ska bli mättade. Matteus 6:33. Nej, sök först Guds rike och hans rättfärdighet, så ska ni få allt det andra också. Sök först Guds rike. Alltså det är någonting jag ska söka. Någonting jag ska jaga efter. I Romarbrevets 14 kapitel vers 17 står det: Guds rike är inte mat och dryck, utan rättfärdighet och frid och glädje i den heliga ande. Guds rike, alltså församlingen, den kristna gemenskapen, är inte alla de här yttre attributen, utan det är rättfärdighet, frid och glädje. Därför är det harmoni i en kristen församling som är kristen. Där kommer man aldrig i strid med varandra. Därför det är rättfärdighet och frid som råder i den kristna gemenskapen, i Guds rike. Ordet rättfärdighet. Ja, det skulle vara intressant egentligen att kolla lite vad ni tänker på när ni hör ordet rättfärdighet. Det är någonting jag kan hungra efter. Det är någonting jag ska söka. För att jag ska få allt det där andra också. Allt det som hedningar. För läser du verserna innan i Matteus 6. Så ser du att det är uppräknat allt det där vanliga som hedningarna söker efter. Och säger Jesus, du ska söka efter rättfärdighet. Så får du allt det här andra också. Du ska söka efter rättfärdighet. Då får du allt det här andra också. Vi kan också törsta efter rättfärdighet. Längta efter det. Psalm 33, verserna 1-5 står det: Jubla i Herren, ni rättfärdiga. Amen. Nej, det var inget jubel. Det är faktiskt så att det är uppmanande att jubla, ni är rättfärdiga. Det ärligas lovsång är skön, står det. Tacka Herren med harpa, sjung hans lov med 10-strängad lyra. Sjung till honom en ny sång, spela vackert med jubelrop. För Herrens ord är rätt och han är trofast i allt han gör. Han älskar rättfärdighet och rätt. Jorden är full av Herrens nåd. Han älskar rättfärdighet. Alltså Gud älskar att du har klätt dig så att du kan umgås med honom. Han älskar det. Och det här är ett medvetet beslut. Vi ska komma till det om en stund. Det är inte prestation vi talar om, utan var vi är. Så rättfärdighet är inte att göra, utan att vara. En gång till. Rättfärdighet är inte vad jag gör, utan vad jag är. Rättfärdighet är inte vad jag gör, utan var jag är. Och det här är viktigt för att få tag i, så att inte det här blir ytterligare en sån här prestationsgrej. Nu ska jag vara duktig här, jag ska ta mig i kragen, nu ska jag skärpa mig och så vidare. Utan det är var jag är. Det finns en bild i Gamla testamentet som är, ja, det är inte bara en bild, det var så. När man hade intagit landet, vi kommer in i fjärde Mosebok. Man är i landet som ska flyta av mjölk och honung. Så händer det tragiska saker. Man lyckas skada varandra. Det är olyckor. Och ibland kanske till och med sinnet rinner på om man gör dumma saker. Och då levde man i en värld där det var öga för öga och tand för tand. Liv för liv. Slog du ihjäl henne så får jag slå ihjäl dig. Slog du ihjäl honom så får jag slå ihjäl dig. Och det här stämmer inte med Guds sinne. Guds sinne är ett annat. Det finns alltid förlåtelse. Det har funnits i alla tider förlåtelse. Och då upprättas någonting. Vi kommer till 35 kapitel. Jag hinner inte gå igenom det, utan jag vill bara att du slår upp det eller noterar och läser när du kommer hem. Från vers 9-15 så står det om en institution som Gud ordnar mig i det här nya landet. Det är så här, man ska inte ta rätten i egna händer. Okej, du har skadat. Då skulle jag vilja skada dig tillbaka. Du har tagit livet av någon. Otur, olycka eller medveten. Då upprättar Gud 6 städer. 6 städer i Israel. 3 på ena sidan Jordan, 3 på andra sidan Jordan, utspridda över landet. De kallas för fristäder. Och då var det så här att om jag visste att någon hade något emot mig eller jag hade gjort någonting jag faktiskt är skyldig, då får jag rusa till de städerna, för där ska en rättvis dom hållas. Och skulle det vara så att det faktiskt är så här, det finns uppräknat vad jag fick göra och inte göra och så vidare. Du kan läsa om det själv i fjärde Mosebok. Verserna, eller kapitlen 34, 35, 36. Så får du tag i det här. Så ska det upprättas en dom. Okej. Okay. Om du med berått mod har gjort någonting, så får du straff. Om det var en olyckshändelse att det här hände, så går du fri. Du får visserligen göra upp med din motpart, men du går fri. Och under den här tiden innan den här domen hann verkställas, eller man dömde ut ett straff eller dömde ut frihet, så fick man vara i en fristad. Den fristaden, där fick man inte göra hämnd. Där fick man inte ta ut rätten i egna händer. Och det är någonting sånt här som Gud har ordnat. Han vill att det finns en rättfärdig plats där jag får vara i Guds närhet. Där kan vi inte kräva ut hämnd av varandra. Vi får inte göra det. Utan domen är Herrens, säger Guds ord. Och det här är en av rättfärdighetens principer. Det är att om jag är i Guds rättfärdighet, så är det bara Gud som kan döma mig. Det finns inte öga för öga och tand för tand. Hand för hand eller tumme för tumme, tå för tå. Utan där utdöms en rättvis dom. Och det finns plats för förlåtelse. Och det här är en av de grundprinciperna som finns för Guds tänkande. Gud har ordnat det här. Det är inte så att den som har med berått mod gjort någonting så att han är värd att döma, så döms han. Men inte på det sättet. Man stenade inte och så vidare. Alltså, det finns en rättfärdighetsprincip i gemenskap med Gud. Och den här borde vi ta med oss. Även vi som då är sentida lärjungar till Jesus, va? Vi som är sentida lärjungar till Israels folk och den principen. Vi borde ta med oss rättfärdighetsprincipen. Låt Gud döma. Låt Gud skipa rätt. I Romarbrevets tredje kapitel tar Paulus upp den här handelsen. Jag ska läsa från vers 21. Därför där citerar vi oftast bara en vers. Och så missar vi de andra verserna. Romarbrevet 3:21. Men nu har det uppenbarat sin rättfärdighet från Gud utan lag. En som lagen och profeterna vittnar om. En rättfärdighet från Gud genom tron på Jesus Kristus för alla som tror. Här finns ingen skillnad. Alla har syndat och saknar härligheten från Gud. Och det förklaras rättfärdiga som en gåva av hans nåd. Därför att de är friköpta av Kristus Jesus. Honom har Gud ställt fram som en nådastol genom tron på hans blod. Så ville han visa sin rättfärdighet. Eftersom han i sitt tålamod hade lämnat de tidigare begångna synderna ostraffade. I den tid som nu är ville han visa sin rättfärdighet. Att han både är rättfärdig och förklarar den rättfärdig som tror på Jesus. Här lyfter vi in det nya testamentets perspektiv. Alltså, du och jag kan ha gjort dumma saker. Vi kan ha burit oss väldigt illa åt. Och vi har kunnat sagt, tänkt och så vidare. För jag menar, i Guds värld så är det inte det bara jag har gjort, utan även det jag har tänkt. Gud ser ju det också. Han läser våra hjärtan som en uppslagen bok, står det. Och det är viktigt att veta att hos honom har jag min fristad. Har jag min fristad? Det är klart, har jag skadat människor får jag göra upp det. Jag får be om förlåtelse. Jag får erkänna min brister och mina svagheter. Men hos Gud är jag förlåten. Och det är väldigt viktigt att få tag i att hos Gud är jag förlåten. Alltid och för alla tider. Så kom ihåg, vi är i ett land, Guds rike. Där rättfärdighetens lagar gäller. Alltid. Alla är ställda under dem. Och så säger då Romarbrev. Paulus skriver Romarbrev 14:7. Guds rike är inte mat och dryck. Utan rättfärdighet, frid och glädje i den helige ande. Amen. Så i Guds rike skulle det inte finnas stridigheter. Nu vet vi att vi lever på jorden. Jag vet att det finns. Men det ska inte vara det. Därför att vi hör en annan värld till. Vi får lämna den här världen och leva i en annan dimension där rättfärdighet råder. Alltså, det här är ett ämne som jag älskar. Så ni får börja. Jag hade en kollega, och han var pastor och föreståndare för församlingen där min bror var evangelist för många år sedan nere i Vimmerby. Han hade två ganska vilda flickor. Och ville ha med dem på mötet. Men de var väl inte lika förtjusta. Då gjorde han en liten deal med sina döttrar. Om ni tycker pappa predikar för länge kan ni väl räcka upp handen. Ska han försöka avsluta. Han hinner precis börja läsa texten. Så sitter de där två flickorna och vinklar med händerna. Han hade lite svårt att hålla sin deal med döttrarna. Så jag ger er ingen sån möjlighet. Att sitta och vinka med handen och säga att nu är bra. Jag har en klocka som är trimmad där som går bra. Alltså, vi finns å ena sidan i den här världen. Men vi skulle leva efter principerna som finns i Guds rike. Här är det rättfärdighet, frid och glädje i den helige ande som gäller. Allt annat hör inte församlingen till. Allt som har med hämnd, att ge igen, att vara missundsam, att vara svartsjuk och så vidare. Allt det där som finns skulle egentligen vara en gräns för. För vi är ju rättfärdighetens princip. Det säger inte att jag är fullkomlig. Det säger inte att jag är, aldrig har gjort något fel. Utan det säger bara att jag har fått nåd. Och då kommer vi till en annan sida av rättfärdigheten. Om vi tänker oss ett mynt. En krona. Eller en femkrona. Så vet du, ett mynt har inte bara en sida. De har två sidor. Skulle du ha någon ser likadan ut på båda sidorna, då kan jag garantera att den är falsk. Den kan du inte handla för. Och så är det med rättfärdigheten. Det är Guds betalningsmynt. Ena sidan är det rättfärdighet. Baksidan, där står det nåd. Det går aldrig att skilja rättfärdighet och nåd åt. Alltså nåden är det som fullkomnar mig till rättfärdighet. Ja, men ingen kan också komma till Gud och säga att jag kräver rättfärdighet. Jag kräver det. Det är nåden som ger mig rättfärdighet. Det betyder inte att jag aldrig har misslyckats, aldrig har tänkt fel saker, aldrig gjort fel saker. Utan det bara säger, du är förlåten. Trots att du har gjort det eller det. Trots att du har tänkt de där dumma tankarna. Trots allt det där du har gjort. Så finns det nåd. Och då blir du rättfärdiggjord genom tron på honom. Så håll ihop det. Rättfärdighet och nåd. Rättfärdighet och nåd. Det myntet kan du använda när du ska in till Gud. Kom ihåg det. Det finns rättfärdighetsprinciper. Jag ska bara säga så här. Det finns principer. Det är inte så här att det är någonting som en slalombana som jag måste ta mig igenom varje port. Utan rättfärdigheten ger mig möjlighet att till och med få misslyckas. Vi har de 10 Guds bud. Det är så här att beroende på vilken av reformatorerna man följer, Calvin, Luther eller Zwingli, så har de delat upp det i tro. Men vi är ju präglade av Luther här, så vi har 10 Guds bud. Calvinismen tror jag 9 och så vidare. Det är samma bibeltext. Så man kan ju säga att om man tittar då i andra Mosebok, 20 kapitlet, nej, 10 kapitlet, vers 20, va? Nu. Nej, det är andra kapitlet, 20 kapitlet, ja, är det. Så har vi de här 10 budorden. Det här är en väldigt bra princip. Men det här är inte tänkt att jag ska hålla lagiskt. Utan det är någonting som ska flytta in här. Och jag vill hålla det. Jag vill göra det. Jag vill vara där. Och det tror jag är viktigt att vi ser. Att det här är inte en lagtavla på det sättet. Du måste. Utan det är någonting som Gud hjälper oss med att hitta. Och leva efter. Därför vi kommer i hans närhet. Jag ska inte dra upp de där 10 budorden. Viktiga budord. Men kommer de inte inifrån utan blir bara lag, så blir det jättesvårt. Blir det lag, jag måste, då funkar det inte. För andra ska vi komma ihåg att rättfärdighet är inte förhandlingsbar. Jag tror inte någon av er när jag har köpt bil hit, som har tänkt så här att ja, men idag ska jag nog förhandla att jag får köpa vänster sida. Du kommer upptäcka att det är många andra som kör på den sidan, men de kör i motsatt riktning. Och det går inte så bra. Det är så här, rättfärdighet är aldrig förhandlingsbar. Utan det är en princip som Gud har upprättat och som jag har att hålla mig till. I fristaden, det finns ett annat uttryck också, om ni har läst i Moseböckerna. Från, så står det om de här molnet som är över. Om vi säger att det är som att leva under rättfärdighetens paraply. Va? Så, som jag håller fast vid. Rättfärdighet är inte vad jag gör utan vad jag är. Inte vad jag gör utan vad jag är. Israels folk vandrar i öknen. Det var otroligt varmt. Nästan som i de har VM i friidrott nu i Doha. 32-33 grader och sådär. Det var säkert mycket varmare där i öknen ändå. folket hade ju förgått. Men Gud ordnade ett mål. Och då vet vi att läser vi om den här vandringen. De som gick utanför mådde hemskt dåligt. De fick ta skada, de tog skada av det. En del dog till och med. Men Gud hade ordnat. Håller ni under molnet, så beskydda er. Är ni under molnet på natten, så lyser det och jag lyser upp vägen för er. Men är ni utanför? Alltså att vara i under Guds rättfärdighet är att hamna under det här molnet. Där har jag hans beskydd. Där har jag hans ledning. Där kan jag vandra tillsammans med honom. Och det är viktigt, vi får tag i det, så att vi inte gör rättfärdigheten som en svår manövrerad väg. Det är som att åka ut för en störtloppspist. Missar jag en ställe så är jag uträknad. När jag lever under rättfärdigheten så kan jag misslyckas. Och jag kan få nåd och komma tillbaka igen. Många av oss skulle inte vara Guds barn idag. Om vi hade levt 100% perfekt hela livet. Aldrig tänkt en fel tanke. Aldrig gjort någonting fel. Då hade det varit kört. Så hade de som levde under lagen. Missar man ett bud, så var man skyldig till allt. Men tack vare att Gud har ordnat med rättfärdighetsprincipen i sitt rike, så kan vi till och med som har misslyckats, gjort fel saker, kanske skadat oss själva och skadat andra, så kan vi ändå få vara med på vägen. Det här är nåd. Nåd, rättfärdighet. Nåd, rättfärdighet. Missa aldrig det. Tappa aldrig bort det. Nåd, rättfärdighet. Nåd, rättfärdighet hör ihop. Utan nåd ingen rättfärdighet. Utan rättfärdighet ingen nåd. I Romarbrevets 8 kapitel, vers 30. Ja, det är ju gott att ingen av er har gått ut än. Jag vet inte, kanske har stängt av på Facebook. Jag har ingen koll på det. Jag skulle ha haft en upplagd här så jag kunde se. Men jag har inte det. I Romarbrevet 8:30. Och dem som han har förutbestämt har han också kallat. Och dem han har kallat har han också förklarat rättfärdiga. Och dem som han har förklarat rättfärdiga har han också förhärligat. Så att har Gud förklarat dig rättfärdig. Alltså rättfärdigt är inte att gå till en affär och säga nu ska jag köpa en rättfärdighetens klädnad. Utan jag kommer i tro och nåd till Jesus Kristus. Då ikläder han mig i rättfärdighet. Och då kan jag också få vara med på bröllopet en dag. Det är min bröllopskläder. Så var rädd för det. Gud har gett oss en standard. Och det är tro på honom. Då ger han mig nåd. Och när han ger mig nåd så får jag också rättfärdighet. Och så får jag vara med Gud. Och han vill vara med dig. Det är väl underbart. Tänk om man skulle säga, nej, jag vill inte vara med dig. Om du vill leta efter det här med molnskyn och eldskyn, så har du det i, bland annat i andra Mosebok 40. Du som noterar kan ta med det. Rättfärdighetens klädnad ska vi kläda oss. Det finns ett ord i Jesaja 61, vers 10. Jag gillar det bibelordet. Jag gläder mig stort i Herren. Min själ fröjdar sig i min Gud. För han har klätt mig i frälsningens kläder och svept in mig i rättfärdighetens mantel. Som en brudgum sätter turbanen på sitt huvud. Som när bruden pryder sig med sina smycken. Jag gläder mig stort i Herren. Min själ fröjdar sig i min Gud. För han har klätt mig i frälsningens klädnad. Visst är det underbart. Och svept in mig i rättfärdighetens mantel. Det står inte att du har klätt på dig. Han har iklätt dig den. Därför att du i tro kom till honom och tog emot honom till frälsning. Vi ska avsluta med ett tragiskt bibelord. Egentligen ska vi inte sluta med det. Man ska ha någonting uppåt, va? Men det här är ju sanningen. Om vi går till Matteus 22, vers 11 och vers 12. Så står det om det här stora bröllopet som ska hållas en dag. När kungen kom in för att se sina gäster fick han syn på en man som inte var klädd i bröllopskläder. Han sade till honom: min vän, hur kom du in hit utan bröllopskläder? Mannen teg. Och fortsätter vi läsa, står det att mannen som hade ordnat med den här bröllopsfesten beordrar att han ska kastas ut. Och det är gråt och tandagnisslan. Han hade inte det att göra. Nu är det så här att vi behöver vara iklädda där, för det kommer en dag. Det kommer en dag när Jesus kommer tillbaka. Det kommer en sån dag. Amen. Jag hoppas du känner fröjd. Vi ska trösta varandra med dessa mina ord, säger Paulus. Att Jesus ska komma tillbaka. Så det är underbart. Men alla kommer inte att få fira bröllop. Alla kommer inte göra. En del hamnar utanför. Av den enkla principen att man inte har satt tro till honom. Man har inte gått in under rättfärdighetens paraply. Utan man vill gå sin egen väg. Då är risken stor. Men alla som vill, som tror, som tar emot honom, har han iklätt rättfärdighetens mantel. Gud välsigne dig i rättfärdighetens mantel. Gud har klätt dig i den. Så vi behöver inte frukta. Vi behöver inte vara oroliga. Vi vet att när Jesus kommer tillbaka, så ska vi vara med. Och det har inte att göra med att jag aldrig har misslyckats. Utan det har att göra med att det finns nåd. Och jag har ropat på nåden för mitt liv. Det betyder inte att jag har gjort allting rätt. Att jag kan säga att jag har varenda punkt på rätt plats. Men jag har ropat på nåden. Det är där rättfärdigheten kommer in. Jag är så bekymrad över när jag hör förkunnelse där rättfärdigheten egentligen förkunnas som prestation. Vi ska vara rättfärdiga. Vi ska söka Guds rike och hans rättfärdighet, ja. Men det betyder inte att vi ska göra hans rättfärdighet och prestera hans rättfärdighet. Vi ska iklädas den. Och det får vi av nåd. Nåd, rättfärdighet. Nåd, rättfärdighet. Ha med det. Ska vi be tillsammans? Himmelske far, vi tackar dig för den här kvällen. Vi har fått stanna upp inför ditt ord och vad rättfärdighetsprincipen säger. Herre, jag ber för oss som är här i baptistkyrkan ikväll. Jag ber för dem som har följt oss via Facebook-sändningen och senare på YouTube-sändningen. Herre, vi ber om din välsignelse över varenda en. I ditt namn. Amen. Amen.